Hej och välkomna till avsnitt 1226 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste i USA och ja, du kan börja.
Ja, i delstaten Georgia, där är ju... Alla senatsval nu är ju klara i hela USA. Republikanerna tog även senatstolen i Alaska. Så nu är det 50 stolar till republikanerna och 48 till demokraterna. Och de två sista stolarna i senaten är i Georgia. Båda i delstaten Georgia. I delstaten Georgia så fick ingen kandidat över 50% under valet. Och eftersom alla kandidater, det var inte bara republikaner och demokrater utan det finns andra kandidater med. Så ingen kandidat fick över 50%. Det betyder att det är en så kallad runoff. Det ska vara ett slutspel mellan de två kandidaterna som fick mest. Och det är naturligtvis då mest röster. Och det är naturligtvis mellan republikaner och demokrater. Och det går av stapeln 5 januari. Så den 5 januari kommer det vara ett runoff mellan två demokrater och två republikaner om två senatstolar som kommer att utvisa om det blir... om det blir jämnt 50-50 eller om det blir en republikansk majoritet i senaten, och det är oerhört viktigt val det där, så att det ska bli intressant att se hur det slutar. Men gissning är att republikanerna kommer att vinna minst en av dem i alla fall. Förhoppningsvis två, de måste vinna en, och det är viktigt att påminna om demokraterna vinner bägge så det blir 50-50, och om eller när Joe Biden då blir president, om det blir 50-50 så är ju då Kamala Harris den avgörande rösten. Hon är ju då, vad ska man säga, presiding officer över senaten. Så när det blir 50-50 i omröstningar i senaten så kommer Kamala Harris att vara avgörande röst, och det betyder att demokraterna alltid kommer att vinna då. Så det krävs att republikanerna vinner senaten, punkt slut, för att undvika Kamala Harris som avgörande röst.
Vi kan säga att republikanerna är favorittippade, och det räcker också att de vinner bara en plats för att behålla majoriteten, eller hur?
Jajamän, för att behålla majoriteten, men naturligtvis har två platser, det är ganska bra det också, därför att det finns ju då till exempel Maine's Susan Collins. Vad ska man säga, kan vara en liten svängröst. Lisa Murkowski från Alaska kan vara en svängröst med, så att ha två i majoritet är nog inte en dum idé, eftersom det kan vara så att man får en eller två svängröster helt enkelt, va? Från Collins och Murkowski. Och jag tänkte också bara nämna också att i delstaten i Georgia ska man göra nu en recount, en hand recount. Man ska räkna om alla röster i Georgia för hand, inte per maskin utan för hand. Och det kommer att ta naturligtvis många dagar. Hur många dagar det vet jag inte, men Georgia kommer att och bli försenat nu med rösträkningen. Jag såg också att i delstaten Arizona så har den republikanska, det var en republikansk, jag tror det var attorney general eller vad det nu var, minns inte exakt, men det var en republikansk person som var inblandad i valet i alla fall, om det var justitieministern kanske, i delstaten. Han sa att Arizonas val helt enkelt har gått väldigt bra till, det väldigt säkert, och det finns ingenting som indikerar att det kommer att resultatet förändras, och det betyder att, och det är republikan då alltså. Så att enligt honom så har Biden vunnit det, men de ska ju titta nu på om det är några irregularities eller vad det nu är, men det verkar inte som att republikanerna i delstaten är speciellt övertygade om att någonting kan förändras.
Nej. Och på tal om Biden då, att han förmodligen vinner då, eller det mesta tydligt på det, men jag satt idag och kollade, så jag hann ju inte hänga med så mycket i media på vallagen, för jag var i svensk media själv, alltså hela dygnet egentligen, så att jag har suttit och kollat i kapp nu, och jag har tittat på CNN, och alltså deras bevakning, dels av valet, valkvällen 3 november, men också när Biden blivit utropad till segrare för, ja, vilket datum det nu var, för 3-4 dagar sedan, alltså deras reaktioner är helt fruktansvärda. Alltså CNN var ju en kanal som brukade vara relativt objektiv. Jag menar, jag kollade på CNN mycket i början av 2000-talet, och vi har pratat om det tidigare, du och jag. Men, och då var det helt okej. Candy Crowley och de här, de var, visst, de lutade lite vänster, men de höll sig neutrala, och de liksom, det var en bra kanal om man ville ha liksom en allmän uppfattning om nyheter. Nu har vi Don Lemon, och vi har Fan Jones och de här galningarna som är totala aktivister. Och det jag satt och såg nu då, det var ju Fan Jones när de proklamerade då Biden som segrare, CNN, då satt han och grät, och det var liksom totala krokodiltårar. Det var inte liksom, man hörde inga snyftande i halsen, inga riktiga tårar, utan det var som att han spelade, det är liksom, det är så skönt, jag kan andas liksom, för Trumps tweets, det var ungefär som George Floyd när han dog ungefär, liksom, alltså det var helt absurt att sitta och lyssna på det där. Det var liksom bara massa trams från ett nyhetsankare. Och Don Lemon, han var likadan. Och han sa att det här är så, det är så berörande, och hela, och Biden pratade om att ena USA, det är så fantastiskt liksom. Alltså, det var helt outhärdligt att se. Jag vet inte om du har sett några sådana klipp från dem.
Ja, jag har sett det florerat lite grann i social media, så jag har sett några stycken. Men det är som vi pratade om förut ungefär, att media, vänsterliberal media, och det är precis som i Sverige då, det fanns en nyhetsredaktion och det fanns en opinionsredaktion. Opinionsredaktionen har tagit över nyhetsredaktionen, så de kallar nyhetsredaktionen för nyhetsredaktion, men det är inget annat än en opinionsredaktion heller, va? Och tittar man på tittarsiffror på CNN och MSNBC till exempel då här i USA, antalet tittare har ju gått ner dramatiskt, de minskar ju i storlek, och det beror ju mycket på att folk är trötta på det där. Att ha blivit aktivist opinionsredaktion helt enkelt istället för en nyhetsredaktion. Det, vad ska man säga, det är precis som i Sverige, det gamla gardet då, som faktiskt var hedliga journalister och på något sätt tryckte bort sina egna tjänster, för det var viktigt att det fanns ett slags heder bakom journalistiken till viss, på ett visst sätt. Den finns inte längre. Den har ju helt liksom försvunnit.
Men det här är värre än allt jag sett i svensk media. Jag menar, inget svensk nyhetsankare skulle sitta och gråta för att sossarna vann i TV. Det hade ju inte skett liksom. Men en sak till också som jag vill säga, det är att jag menar, svensk media nu inför valet, jag tror att det var antingen Aftonbladet eller Expressen. De hade ett offentligt, officiellt samarbete med CNN för att då liksom bevaka valet. De hade ett CNN-ankare som jag tror gav specialriktade liksom briefings till om det var Aftonbladet eller Expressen. Jag minns inte vilken nu då. Och när jag var i en tv-studio själv, jag ska inte säga vilken, då satt jag bredvid ett nyhetsankare i fikarummet där, och där nyhetsankaret satt och lyssnade på CNN på sin telefon, och sen så efter att jag hade gjort min grej så gick han in och så berättade han om valet, och jag menar, då hade han nyss suttit och kollat på CNN. Jag menar, här i Sverige så finns det råd i bilden då liksom att CNN är liksom brittiska BBC, eller i liksom åtminstone nästan som svensk public service då, även om det är en kabelkanal, men jag menar, CNN har blivit en aktivistkanal, och det är hög tid för alla att förstå det. Alltså det går, vill du ha objektiva nyheter, det går inte att titta på CNN. Och det spelar ingen roll om du är liberal eller konservativ. Välj en annan kanal, vilken som helst.
Och det roliga är också det att det sitter en svensk, ett nyhetsankare, och tittar på en CNN-rapport alldeles innan den går in, och sen precis använder sig av den lilla CNN-rapporten. Som vad ska man säga, hela som vad ska man säga, källan för all information, va? Det visar hur otroligt ointresserade folk är, oinsatta svenska journalister är, att inte ens granska en journalist, och grund vad ska man, principen för journalistik är att man granskar alla sidor, man försöker hitta information från alla håll och kanter för att begripa vad är det som pågår och vad är det som är rimligt, vad är det som kan vara sanningen här, va? Men det gör man ju inte längre. Man liksom tittar på ett två minuters inslag från CNN och sen rapporterar man det som sanningen i media, när med stor sannolikhet är det ett totalt missriktat falskt, ska man säga, en falsk rapport om vad som faktiskt egentligen pågår. Eller så utelämnar de naturligtvis information. Det blir liksom, svensk media är ju parodi helt enkelt, va? Man kopierar bara CNN och CNNs opinionsjournalistik, och sen framställer som nyheter. Det är absurt.
Ja, och en sista sak på det här temat då, innan du får fortsätta med dina briefings, men det är att, jag menar, nu har vi det här pratet om att Joe Biden liksom, alltså många på Trumps sida, de menar att det här var fusk, att det var ett valfusk, och jag tillhör ju inte de som tror det. Jag menar, jag tror att fusk finns, det finns bevis för det, men jag tror inte att det här var något riggat val eller något sådär, och det finns inga bevis för att liksom, jag menar, som du nämnde, den här republikanen i Arizona, så det är väldigt lite fusk, och jag vet personligen att valsystemen har stärkts enormt sedan år 2000 i olika delstater. Och Florida är ju bergsäkert nu, alltså de har ett jättebra system. Så att jag menar, jag tror inte att det var fusk, utan jag tror att Biden vann, han kommer att bli president på ett rättmätigt sätt den 20 januari, så jag vill vara tydlig med det. Men när man debunkar sånt här, nu är inte jag någon total expert på allt i liksom de här detaljerna, för jag har inte hunnit sätta mig in, men jag brukar sätta mig in. Jag menar, jag satt mig in i 9/11-konspirationsteorier och liknande, och då gör man det för att man vill förstå den andra sidan, och sen kan man ändå ta avstånd från den. Men jag känner att svenska journalister, alltså när de tar avstånd från saker, då gör inte de det för att de är insatta. De är inte insatta i vilka liksom klagomål Trumps anhängare har. När de tar avstånd från konspirationsteorier, så gör de inte det i egen kraft. Det vill säga att de har inte själv granskat de här teorierna, utan de hänvisar bara till någon allmän konsensus. Alltså de är ganska okunniga i grund och botten och förlitar sig på andra.
Ja, visst är det så. Det är precis det vi har sagt hela tiden, att de är så oinsatta och okunniga att det blir absurt alltihopa. Jag tänkte nämna, du nämnde det här med Florida till exempel. Om det hade varit ett systematiskt valfusk i USA där liksom allt var riggat mot Trump, då Trump vann ju Florida betydligt större i år än han gjorde 2016 med fler röster, eller hur? Biden om någon hade ju faktiskt kunnat säga att det måste råda valfusk i Florida, därför att Trump vann så mycket mer nu, det måste vara valfusk i Florida med. Så att det finns ju faktiskt argument att Biden kan hävda att det var valfusk i Florida, men jag tror inte Biden har gjort det. Och även då att Trump vann Florida, betydligt mer än 2016. Det visar ju då att, om någon delstat, om det skulle ske valfusk i någon svängdelstat till exempel, då vore ju Florida den perfekta delstaten att göra valfusk i, för att det hade ju en jämn delstat som då kommer ut tidigt med resultatet, va, som hade då svajat över till Biden från början, men det gjorde ju inte så, va, och det är det som gör att det här systematiska, stora, riggade valet, att allt är emot Trump, det liksom, det stämmer inte överens. Florida motbevisar att liksom, det är inte ett systematiskt valfusk. Och sen igen, om 2000 röster i Arizona eller 3000 röster i Pennsylvania kan vara fuskade, det är mycket möjligt, och det kan vi förhoppningsvis få utreda, få se. Men det är inte tillräckligt många röster för att hela delstaten ska vända. Om Trump ligger under med 70 000 röster i delstaten Pennsylvania, så måste man kunna hitta bevis för att alla de 70 000 eller mer är valfuskare, va? Och de bevisen finns inte, helt enkelt. Det kan vara så att det finns några tusen här eller några hundra där, men det stora systematiska som kan vända hela valet till Trumps fördel, jag har inte läst eller sett någonting som bekräftar att sånt kan faktiskt finnas. Men förhoppningsvis har jag fel. Det vore ju det bästa om jag har ett brakfel. Ja. Och jag är den första som erkänner det. Mm. Men jag ser ingenting som tyder på någonting om det.
Nej, jag håller helt med. Okej, det var min dissning av CNN. Fortsätt.
Ja, så vi nämnde i förra podden att en latinamerikansk grupp nu börjar trycka på Biden och säga att vi behöver regeringsposter därför att vi är latinamerikaner. Vi hjälpte dig att vinna valet ungefär. Va? Nu har jag också Black Lives Matter, co-founder.
Medgrundare
av Black Lives Matter, Patrice Cullors, har gått ut och sagt att vi har också lite krav nu på Biden, så att vi kommer att ställa krav på Biden. Så att nu kommer kraven. Kraven kommer från Elizabeth Warren, från AOC, från Black Lives Matter, från Latinos, kommer bli svarta krav med. Att det här kommer att bli ett problem för Biden, samtidigt då som Biden lovar att förena landet, va. Så krav kommer nu från alla håll och kanter att det måste vara visst antal svarta, visst latino. Det måste vara vissa vänsterradikaler måste ha nu sitta med i regeringen, och sen då ska Biden försöka förena landet, va. Allt det här blir en jäkla soppa där det inte går att förena någonting. Tvärtom, det kommer börja bli ännu mer splittring. Oavsett vad Biden gör, säg att han trycker in ett par republikaner i sin regering, då kommer ju vänstern bli rosenrasande. Och det för att de hjälpte att rösta fram honom, kan ju då hävda. Om man inte trycker in republikaner i regeringen, då kommer ju naturligtvis folk att säga att Biden ljög, vilket han naturligtvis gör då. Han ljuger om att han vill förena, och han ljuger om att han vill ha en bipartisan approach, men visar sen rent konkret att han gör raka motsatta, helt enkelt, för att tillfredsställa vänstern. Så Biden kan omöjligen göra det han lovar. Han sitter i en rävsax liksom. Han blir en lame duck i en rävsax. Han sitter i en rävsax som han omöjligen kan ta sig ur.
Jag tror så här, alltså Bidens enda chans, speciellt då, alltså om republikanerna vinner de här två senatsplatserna i Georgia, då har han ju bara en chans. Det finns bara ett enda sätt att styra politiskt, och det är att samarbeta med republikanerna, för det är liksom den politiska låsningen som måste lösas främst, och det kommer utlösa ett inbördeskrig bland demokraterna. Varför backade vi Biden? Varför backade Bernie Sanders Biden? Och sådana saker. Så jag menar, jag tror, och han har inget val, jag menar, för han kan inte tillfredsställa den här yttersta vänstern i sitt parti, för jag menar, då kommer republikanerna sätta stopp, och då kommer han ju inte få något gjort som president. Och jag menar, han kommer ju prioritera liksom sina målsättningar som president framför sitt eget parti, det är jag 100 på.
Ja visst, och vi har ju pratat om det här förut, va, att demokraternas många röstare på Biden för att rösta bort Donald Trump. De liksom tänkte inte längre när näsan räcker, va. Vi måste ha bort Trump, vi röstar på Biden, och sen så tar vi det här inbördeskriget när väl Trump är borta, va. Men fortfarande så är det ett inbördeskrig på G, det vet ju alla. Inte då ett fysiskt inbördeskrig med vapen i USA, men då ett politiskt inbördeskrig inom det demokratiska partiet. Så alla visste ju att det här bara är en tidsfråga innan det kommer. Och Alexandria Ocasio-Cortez, redan efter dagen efter valdagen, så gick ju hon rakt ut och sa att nu är det krig ungefär. Nu kommer vi att trycka på Biden, nu är kriget, nu har inbördeskriget startat. Va? Så det indikerar ju det omedelbart. Mm. Och att liksom då, folk var så naiva och trodde att på något sätt vi röstar bort Trump och så får in Biden och så går vi ut och firar och alla är nöjda och glada. Va? Det här, vi kommer att se väldigt snabbt att det här kommer inte alls att bli bakelser och champagne speciellt länge, utan det här kommer att bli blodbad inom demokratiska partiet, och det kommer att bli naturligtvis stärka republikanerna, och folk, allt fler människor kommer att börja säga, oj, vi saknar Trump ändå, därför att det var nog i alla fall bättre under Trump än att det här som pågår nu pågår, därför att Biden kan inte styra, han måste istället då börja styra genom executive orders, okej? Och när han gör executive orders så kommer då många av dem att hamna i högsta domstolen. Och högsta domstolen är väldigt starkt konservativ nu, så de kommer att slå ner på många med stor sannolikhet. Och då kommer han inte få någonting gjort. Plus executive orders betyder ju också att de som gapar om att Trump var en totalitär auktoritet, han var regim och han var liksom Hitler ungefär och nazist för att han gjorde executive orders, de kommer ju helt plötsligt få se sin egen kandidat och president göra precis samma sak, eller ännu fler, ännu högre utsträckning med executive orders. Och då blir det ju liksom kalabalik där med, va? Så att det här blir en stor, enda stor låsning. Ingenting blir gjort och då kommer ju folk att glada. Dels kommer de moderata demokraterna och vänsterkanten gapa och skrika och tycka att Biden är fel. Så att jag först, det kommer ju sluta med att Kamala Harris så småningom blir president och hon kommer då gå ut mer mot vänster. Och den, och då nästa val så kommer ju naturligtvis republikanerna få över massa nya röster som naturligtvis inte vill ha Kamala Harris som president. Mm. Inte för att hon är kvinna, inte för att hon är Jamaica-indier, utan för att hon har en vänsterradikal helt enkelt. Det har enbart med politik att göra.
Exakt. Du nämnde inbördeskrig. En fråga till dig då som bor i USA. Jag menar, det var ju jättemycket prat om att om Donald Trump inte vinner, då kommer hans anhängare gå ut och liksom, de kommer utöva våld. Och det här är ju någonting som har drivits i svensk media också. Liksom att liksom, det kommer bli våld. Jag menar, vi har inte sett något våld. Sen ska jag säga alltså, att Trump kommer hålla ett stort rally. Jag tror det till och med idag. Där det kommer vara alltså, jättemånga anhängare i Washington DC och sådär. Och så. Men alltså, vad jag vet så brukar, eller jag vet att republikanerna brukar inte bruka våld på sina rally. Men alltså återigen, jag menar, jag såg lite grann, de hade spikat igen fönster och sånt här butiker i New York inför valet. Och sen när Biden vann så öppnade man upp dem. Och det kan ju bara betyda att det våld de förväntade sig, det var vänstervåld om Trump skulle vinna.
Självklart är det vänstervåldet. Man spikar igen just för att skydda sig mot vänstern. Punkt slut. Så är det bara. Det spelar ingen roll vad svensk media eller Fredrik Reinfeldt säger. Det är vänstervåldet man oroar sig över. Och konservativa republikaner, de har ju faktiskt, de har ju ett jobb att gå till. De har ju familj, man vill ju värna om sin familj, man har ju ett jobb att gå till, man är upptagen med jobbet, man vill liksom inte, det är liksom en helt annan människogrupp som går på hans rallies och som, vad ska man säga, stödjer. Vänsterradikalerna, det är ju människor som är antingen arbetslösa, de har inget bättre att göra, men de är också mer benägna att ta till våld. Så att det är liksom helt, och svensk media mörkar sånt där, de begriper det kanske inte, och de vill också framställa det som att det är, ja, de har ju sin, vad ska man, definition om goda och onda, va? Så att det goda våldet, det är som i Sverige, det är AFA till exempel, när de begår våldsbrott mot SD, det bryr man sig inte om, va? Mm. Och det är precis samma skrot och korn här.
Ja. Okej, okay, fortsätt.
Ja, vi snackar om det här Jeffrey Toobin som då, vi har pratat om det förut, han är väldigt känd journalist i USA, han på CNN ofta, han är med på New Yorker och han är då expertkommentator vad gäller ofta med juridiska saker i USA då. Han är vänsterinriktad, han är vänsterliberal om man säger så, va? Han blev ju påkommen att göra lite privata saker under ett Zoom-call. Och vi nämnde ju om det, va? Lite opassande saker sexuellt under ett Zoom-call som folk såg. Han är i alla fall nu sparkad. Han fick sparken av New York, The New Yorker. Så han rök därifrån i alla fall. Så det var ju bra. Ja.
Ja, just det. Ja. Okej, fortsätt.
Ja, jag såg också att ett stort universitet i USA erbjuder nu, jag vet inte varför de erbjuder det här, men de erbjuder nu terapi till sina studenter. Det är Arizona State University i Phoenix, Tempe, som erbjuder post-election terapi, med andra ord. Om ni har blivit sinnessjuka eller genomgått traumatiska upplevelser som är resultat av det här valet, så kan ni nu gå för terapi, speciell terapi för det. Och det visar ju också hur sinnessjukt ett samhälle har gått och blivit. Att människor behöver gå och få terapi på grund av ett demokratiskt val. Och det visar ju också då, framförallt är det naturligtvis vänster som behöver gå med sånt här. Konservativa republikaner, de kan hantera sånt här ganska bra. Men vänstern, det är de som behöver den här terapin, va? Men det visar ju också ett samhälle där människor måste ha terapi, men tar liksom gå till psykiater på grund av politik. Då ser man ju att det är någonting som är egentligen grunden fel i samhället, och framförallt är det något fel hos de män i deras människors liv egentligen.
Ja, verkligen, jag menar, livet handlar inte om politik. Politik är någonting vi använder för att få livet att bli bättre, men meningen med livet är inte politik liksom. Så att,
ja. Precis, jag tittar på mig själv och flera av mina vänner, va? Jag röstar ju Trump och jag tycker att fasen, Biden vann, det är ju skit med det, va? Men det är liksom, jag går ju vidare i livet, va? Det är som, okay, det är som det är, det är inte mycket skitsamma, jag kör mitt eget race med andra saker istället, va? Men att om människor är så himla fixerade vid politik att de måste få psykiatrisk hjälp efter val, då ser man att det är någonting som är dramatiskt fel. Och tittar man på barn, vi har pratat om det här förut, barn i skolan här, så de hjärntvättas ju med politik. Lärare pratar politik i klassrummen, alltså. Politik, politik, politik. Barn, min dotter då, och din tonårsdotter, va? Hon kan liksom inte längre hålla i liksom träffa sina kompisar längre, för allt deras och hennes kompisar pratar om och vill prata om är politik, 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 politik. Hat. Och allt de pratar om i social media, när de är i såna här grupper i social media, politik, politik, politik. Och sen så undrar ju samhället, varför är alla de barnen? De är på mediciner, de är på mediciner, de går hos psykiatrer och allt sånt. Det är som att det är inte så jäkla konstigt att de är på vad ska man säga, psykiatermediciner och träffar terapeuter och allt vad det nu är. När till och med när de blir hjärntvättade och allt de barnen gör är att prata och tänka politik.
Det är helt absurt. Alltså nu vet absurd. Ja, nu vet inte jag, alltså jag minns när jag växte upp, nu är jag rätt gammal, jag är 40 liksom, eller 41 till och med nu. Men jag menar, det var inte att man tänkte på politik när man var tonåring, alltså inte ens när du var, okej, man fick väl lite politiska intressen då, men alltså det var inte det du snackade med kompisar om, utan då snackade kanske med de kompisar som var intresserade, men annars snackar du sport, du snackar liksom, ja, allt möjligt annat liksom. Så jag menar, ja, jag kan inte säga att jag, ja, det låter helt absurt faktiskt.
Ja, och tyvärr är det så det är. Så de som undrar varför så många barn i USA som sen blir vuxna är så screwed up, helt enkelt har, vad ska man säga, psykiatriska problem. Mm. Det är för att hela deras fokus är politik, och det är för att föräldrar och lärare i skolorna pumpar på dem politik, politik, politik.
Jag kan, om jag får en reflektion om det här, en sista grej, bara väldigt kort ska jag hålla det här, och det är att, jag menar, jag tror så här, alltså USA är ett land som i grund och botten byggde på idén om religionsfrihet, och religion har varit en väldigt viktig roll i USA, i liksom det här civilsamhället i USA. Man har haft religionen, man har familjen, och det är det man lever för, sådana politik har varit nödvändigt ont liksom, det som man har sett det. Men jag menar, idag har USA blivit så sekulärt så att det finns väldigt många amerikaner, det här kan du säkert besvara bättre än jag, som lever ensamma, som inte har familjer, och som lever liksom, de har ingen riktig mening med livet, och kanske inte något jobb, och då vet inte vad de vill göra, så de lever för politik. Och det här blir liksom den sekulära sekterismen. Du ska leva för dina idéer. Det är det som är liksom målet och meningen. Och tänker man så, då blir ju det liksom politik nästan som religion. Alla måste tycka likadant, och liksom dina barn ska fostras och tycka så liksom. Tror du att det ligger något i det?
Jag tror att du har helt rätt. Du slog hammar på spiken rakt där. Det är så det är, va? Det är det jag upplever, och det min dotter upplever med.
Just det. Ja.
Min dotter brukar säga så här. Hon går i nian. Hon säger att jag vill bara vara en niondeklassare. Jag vill inte vara någon politisk aktivist och bara bli hjärn. Låt mig vara en niondeklassare. Det är det jag vill uppleva som normala saker för niondeklassare, och det är inte politik.
Exakt. Mycket bra sagt av henne.
Låt mig vara ett barn.
Precis. Ja. Fortsätt.
Ja, det finns i staden Portland i Oregon, så finns det då, de snackar mycket om defund the police, med andra ord, sluta liksom kapa pengar för polisen och minska ner på poliserna. Och en av dem, vad ska man säga, kommunalråd tror jag det heter, commissioner, kommunalråd, är då kanske motsvarigheten. Ja, i alla fall, hon heter Joanne Hardesty, så hon är ett kommunalråd, jobbar för i Portland, Oregon. Hon i alla fall har pushat för defund the police, polisen är värdelös och så vidare, va? Hon själv ringde polisen. Hon hamnade i det här, du vet vad Uber är kanske, Lyft, det är såna här man ringer, det är som en taxi, men det blir lite mer privatservice fast det är typ en taxitjänst. Hon i alla fall ringde till Lyft, och hon gjorde en Lyft ride som en taxi ungefär, och hon började gräla då med chauffören, och hon blev arg, så hon ringde polisen. Som andra ord, det är extrema vänsterliberala hyckleriet som vi ser igen. Man vill defund the police, polisen är värdelös, men hon hade ett argument med en taxichaufför, och då helt plötsligt duger polisen att ringa till. Mm. Det gamla vanliga visan.
Och då ringer polisen av en helt meningslös anledning, för jag antar att han inte använde våld mot henne, då vore det en sak.
Men inte så att han hade taxichauffören hade fönstret nervevat. Han ville ha fönstret ner för att få in lite frisk luft i bilen, och hon var skitförbaskad på det. Det var allt.
Ja, de är helt galna, de här demokraterna.
Hon krävde att han skulle veva upp det, och han ansåg att jag vill ha det nervevat för att jag vill bara ha frisk luft. Och då ringer man polisen. Va? Mm. Hon hade ju kunnat göra det på ett enkelt sätt. Sagt, kan du stoppa här? Jag vill gärna gå i bilen. Så det går ju, men hon valde att ta en fight istället och ringa snuten. Och då alltså, dög polisen.
Kan man inte bli åtalad för liksom missbruk av polis, liksom falsk larm? Liksom?
Jo, det kan man ju faktiskt bli. Nu tror jag inte det kommer att bli det i och för sig. Men att det finns i USA att om polisen anser att man ringer dem helt i onödan, så kan de, om de vill, de kan skicka en räkning. Och säga att det här var det kostar. Här får du betala.
Just det. Mm. Ja, fortsätt.
Ja. Pennsylvania, jag tänkte bara nämna det, att en domstol i Pennsylvania nu i delstaten har beslutat att Secretary of State, vilket är då, vad ska man säga, vad heter det?
Justitieminister. Nej, det är sant. Delstatsminister kan man säga. Mm.
Det är så motsvarande den federala utrikesministern, fast i delstaten ungefär kan man säga. Hon i alla fall, en domstol har beslutat att hon har gjort fel. hon beslutade sig för att 2 dagar innan valet beslutade hon att man skulle förlänga deadline för vad ska man deadlinen för när poströsterna fick komma in och fick när man skulle fick godkänna poströster fick komma in. Så hon tog ett beslut som nu i efterhand strider mot ett domstolbeslut, och jag vet inte vad som kommer att ske och hur det kan förändras och hur många poströster, men i alla fall hon tog ett beslut som hjälpte Joe Biden.
Mm.
Så frågan om vad kommer att göras nu i efterhand, kan det beslutet som hon tog ha påverkat utgångar och rösterna? Hur många? Så jag tror, ja, min gissning är att man måste gå tillbaka och börja titta på hur många röster var det som påverkades av hennes beslut och vilka, hur många av de rösterna hamnade på Biden och hur många röster hamnade på Trump. Så att det här blir en jäkla soppa. Va? Man måste helt enkelt gå tillbaka och titta på vilka, hur många röster, vem röstar på vem, och så är det soppa av alltihopa. Va? Men det visar i alla fall att hon tog ett politiskt beslut som en domstol nu i efterhand har sagt var felaktigt beslut. Det var inte rätt, det var inte enligt konstitutionen. Det var olagligt helt enkelt det beslut hon tog.
Mm.
Och det visar ju också då att politiska aktivister i delstater då som ska ta beslut kring val som ska då vara de rätta besluten, de kan ta beslut som helt enkelt blir som är olagliga helt enkelt, va? Så vad som kommer att ske där, det vet jag inte. Hur det kommer att påverka valresultatet i Pennsylvania, det har jag ingen aning om. Det är sånt där vi inte spekulerar om ens. Men det visar ju i alla fall att det finns någonting som inte stämmer i beslutstagandet i den delstaten.
Mm, verkligen. Ja, fortsätt.
Japp, jag ser att Donald Trump nu, jag har bara en eller två grejer kvar, en så. Donald Trump nu, han kommer att göra massa executive orders här de sista, och det tror jag kommer att se också. Precis som Joe Biden kommer att göra massa executive orders när han kommer in första, andra, tredje dagen. Donald Trump gör en massa executive orders nu på alla möjliga olika saker som han kommer att skriva ut som lagar.
Mm.
Och det är väl någonting som Biden kommer att gå in sen och ändra på omedelbart. Så att det blir väl mest ett spel för gallerierna åt bägge håll, jag tänker mig. Ja. Och sen kommer allt det där att hamna hos högsta domstolen och besluta för, fick Trump skriva de här executive orders eller fick Biden avsluta de där executive orders? Så att allt det de gör nu egentligen, Trump och Biden nu, det som Biden planerade som Trump gör, allt det kommer bara klogga upp högsta domstolen, för att det kommer att hamna högsta domstolen så småningom med. Så att snacka om att slösa bort HDs tid.
Ja, verkligen. Mm. Hade du den med?
Nej.
Nej, okej. Då vill jag ta en sista sak också. Det är så här att Samuel Alito, det är en sån här konservativ domare i högsta domstolen då, som tillsattes av George W. Bush. Han höll ett tal igår inför en juridisk intresseförening som han är med i, som jag glömt namnet på nu. Men de håller stora events varje år, och det här året så kör de online då på grund av coronan. Och han pratade om coronakrisen, pandemin, och han sa att den här pandemin har inneburit större restriktioner för den individuella friheten än någonting annat vi har sett i hela USAs historia, sa han. Och det var ett väldigt så här, ett ödesmättat tal, och han är väldigt smart och väldigt bildad, Sam Alito, så han gav väldigt många konkreta exempel, och han förklarade att vi har både yttrandefrihet och religionsfrihet som är liksom grundlagsmurade i USA. Det står i konstitutionens första tillägg då att det här ska skyddas. Trots det så har kyrkor fått ställa in, möten har fått ställa sig in, och tal i förhållande till yttrandefriheten, de har fått ställa sig in. Och han förklarar att jag lägger inte mig i vad som är bäst mot för pandemin, men däremot är jag intresserad av vår konstitution, vad den säger och liksom hur man ska balansera. Och han förklarade då att vi har fått en kultur, och han nämnde Nevada som exempel, där man har gett all makt åt guvernörerna till exempel, därför att guvernören där, han har rätt att i stora kriser som till exempel pandemin fatta egentligen helt egna beslut och gå förbi delstatskongressen som är ändå det demokratiska organet. Och därför bjöd han förbjöd kyrkomöten och sådana saker, och det var max 50 personer, men han tillät kasinon att vara öppna, och han inbjöd folk från hela USA att komma till kasinon. Och Samuel Alito sa att konstitutionen säger inte ett ord om kasinon, men däremot säger konstitutionen väldigt mycket om religion och om yttrandefrihet. Och att en guvernör kan göra det så här, alltså hålla kasinon öppna med stänga kyrkor, det är med all sannolikhet konstitutionsvidrigt, förklarar han. Och sen hade han väldigt många sådana här exempel. Han sa att idag så lever vi i en kultur som håller på att förändra hur vi ser på yttrandefriheten och på sådana saker, och vad man får säga och vad man inte får säga. Och han tog ett exempel, för inte så länge sedan, då var det en väletablerad sanning, eller det var alla tyckte så, att äktenskap, det var mellan en man och en kvinna i USA. Det tyckte alla för 2 årtionden sedan, sa han. Idag tycker man inte så längre, och det kan vara helt okej. Men däremot så måste man ha rätt att fortfarande tycka att äktenskap är mellan en man och en kvinna utan att stigmatisera kontrolleras och utan att utsättas för hemska saker. Men nu har vi en drevande kultur som gör att det knappt längre går. Han nämnde också de här nunnorna som även har kampanjat för Donald Trump, kan sägas. Jag tror att de heter Little Sisters eller någonting. Och de hjälper fattiga i alla fall. De driver sjukhem för fattiga och hjälper åldringar och så här. Och de som bor hos dem mår jättebra. De klarar sig jättebra. Men de har fått jättestora problem med Obamacare. Därför att när Obama kom till makten så krävde han att ni era sjukvårdsreformer, ni måste täcka preventivmedel. Och de vägrade därför att de är strikta katoliker och där har man läran då att preventivmedel är fel. Så att de sa nej, det vill vi inte. Och Samuel Alito sa att det här är ett inkräkta på religionsfriheten. Och det är inkräkta på ett helt absurt sätt. För det finns ingen som jobbar åt den här gruppen av nunnor som har krävt preventivmedel i sina sjukförsäkringar. Utan det är helt hypotetiskt från staten. Alltså de vill slå ner bara för att de här nunnorna i teorin säger nej, trots att det inte ens någon av dem som vill ha det här. Så, och jag menar, det är också ett inkräktande på religionsfriheten, sa han. Och sen sa han att vi lever nu i en kultur där liksom, det finns en väldigt stark syn på vad som är rätt och vad som är fel, och det är helt okej att man ska tycka så, men i den amerikanska grundkulturen så har vi en konstitution som säger att man får tycka mot strömmen, man får tycka vad man vill, man får liksom ha religioner som andra inte har och man får liksom uttrycka åsikter som majoriteten inte uttrycker, det ska man få. Och Det här hotas, förklarar han. Och högsta domstolen, han förklarar också att till exempel en fråga om vapen i New York City, då var det så här att det är tillåtet med vapen även i New York City, men då gjorde man delstaten där, de gjorde olika beslut för att ändå stoppa vapenägare. Och då var det så här, för att ni ska få behålla era vapenlicens så måste ni gå på en skjutbana och testa era förmågor en gång per år. Men då sa han att i New York City fanns det bara 7 skjutbanor och det var helt omöjligt att få tid, och staden hade gjort så här att det är bara stadens godkända skjutbanor som man får använda, och det innebar i praktiken att ingen kunde få de här tillstånden, sa han. Så att det är deras sätt att gå emot, och när högsta domstolen då ville sätta ner foten, då var det lagstiftare från New York som sa att ni är aktivister, och man hotade dem nästan indirekt och sa att om ni håller på så där så måste vi måste införa court packing. Och han sa att det här, det är helt absurt. Liksom vi är liksom landets högsta juridiska instans. Lagstiftare har inte makt över oss och vi har inte makt över deras lagar. Men vi måste fatta besluten utifrån konstitutionen. Och han sa att nu har vi en kultur där allt det här hotas. Och i längden, även om högsta domstolen är bra och kan värna mycket även med konservativa domare, om ett folk inte tror på konstitutionen och tror på frihet som är konstitutionens yttersta grund, då kan till slut ingenting hålla tillbaks, förklarar han. Så att det var ett oerhört bra tal av en oerhört smart person.
Du kanske kan länka till det någonstans så folk kan se det.
Lät bra.
Det lät jättebra, jajamän.
Ja, precis. Det ska jag göra. Mm.
Jag tänkte bara säga en sak här. Och det är, du nämnde någonting om att det här med, man är mer intolerant nu. Man liksom tillåter, man får inte tycka. Man får inte längre vara till exempel tycka att ett äktenskap för män eller kvinnor bara, mellan man och kvinna. Och det får man inte tycka längre. Jag kan ge ett exempel hur det fungerar bland barn här. Barn börjar nu pressa på varandra att vara homosexuella. Mm. Att liksom vara HBQT är inne. Barn börjar pressa på varandra nu att vara HBQT, att gå ut och vara liksom öppet homosexuella. Och om du inte är, då är du homofob. Mm. Som andra ord, barn börjar bli intoleranta mot varandra och säger att är du homosexuell? Om en unge säger nej, då är du homofob, din jäkla homofob. Och så börjar de liksom hetsa, hata mot dem. Långt har det här samhället gått. Det bokstaven så det funkar här i min lilla kommun. Barn pressar på varandra och kallar varandra för homofober om du inte erkänner öppet att du är homosexuell. Om du säger att du är heterosexuell, då hetsar andra barn emot dig och säger att kallar dig för homofob.
Det är helt absurt. Och nu pratar om barn, vilken ålder är det ungefär?
Tonåringar.
Ja, nej, men det är helt absurt.
10, 11, 12, 13, 14, 15 åringar. Och det här är det som pågår i verkligheten. Jag ser och hör det, jag känner det. Jag har 2 egna barn i skolorna. Jag känner massa ungar och föräldrar till ungarna. Det är så här barn börjar bete sig nu. Naturligtvis kommer det här från föräldrarna. Det här kommer från föräldrarna, men även från lärarna i skolorna. Det är helt absurt. Det är så här barn håller på med nu. Man hetsar och hatar mot varandra och kallar varandra för homofober om man inte öppet går ut och säger jag. Så barn börjar nu säga att för att slippa bli hetsade och hatade och mobbade helt enkelt, så kommer barn att säga att jag är homosexuell. Det enda sättet att slippa bli mobbad nu.
Ja, och det är helt absurt. Jag menar, orsaken till att liksom man har stått upp för familjer, jag menar, man behöver inte vara intolerant. Man ska vara tolerant mot alla oavsett sexualitet. Men oavsett liksom varför man har stått upp för familjen, det är för att man vet att familjen har varit en trygg plats för barn. Alltså barn som individer blir trygga om föräldrarna och håller ihop och de älskar varandra och så. Alla vet det liksom. I alla fall har alla vetat det förut. Så jag menar, det är därför man har stått upp för det här. Och jag menar, nu så blir det totalt spegelvänt för barnen. Vad förvirrade de måste bli när de växer upp liksom.
Ja, herregud. Och sen nämnde för några minuter sedan i podden.
Ja.
Sen undrar folk, samma vuxna börjar undra, varför är så stor andel av amerikanska barn behöver gå till terapeuter, till psykiatrar? Varför äter de mediciner mot sinnessjukdomar och sånt där? Ja, det är inte så jäkla konstigt när vi håller på att hjärntvätta dem med sådana här fruktansvärda saker, att de ska hata varann bara baserat på politik och åsikter om någonting. Herregud.
Verkligen. Jag tipsar dig också, Björn, och även alla andra att se det här talet med Samuel Alito. Det finns på YouTube. Så att, okej, okay, med det sagt så, tack för den här uppdateringen, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1226 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det djupa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.